Jag lyssnade nyss på ett gammalt avsnitt. Jag lät ganska härlig och karismatisk faktiskt. Det är väl något som åren bankat ur mig. Det var för 2 år sedan ungefär och jag sa att jag nyss hade börjat flytta omgående. Det enda jag har att säga nu är att ni ska stanna kvar och lyssna färdigt på min låt i slutet. Den enda musik jag någonsin gjort som fått ett offentligt erkännande. Ett erkännande som personen i fråga senare tog tillbaks i och för sig, men ändå. I walk down the sluggishly and frail, the wind blew hard on me. I imagined it, your ghost white body making love with me. I walk down the hill, found you crying at the windowsill. There lies the bridge of our lost dreams. I want to see it once more before I leave. I still feel the sting in my hand from when I hit you. I keep your picture tidy and safe in a shrine, and hope that in time, time and time, we'll have a house on the shore that showers my soul, washes away the violence that runs in my blood, drains the pain that I've caused you down. Jag hade aldrig varit på en Halloweenfest. I mellanstadiet en gång, men det hade mer formen av ett barnkalas. Det menar jag inte som nedsättande. Jag minns det som kul. Tänk om det kunde vara likadant i vuxen ålder. Någon utklädd till häxa som leder alla genom skogen på en dunkelt upplyst stig. Små grupper, något slags tävlingselement. Jag är bara rädd för att hela formen skulle ta mig tillbaka till de där skolåren, där status och hierarki var ett öppet och hänsynslöst spel och det var smärtsamt tydligt för alla var man befann sig på stegen. Man behövde inte säga minsta ord, det syntes på ett ögonblick. Det var det jag oroade mig för när jag åkte till Skanstull för att gå på Halloweenfest hos Finn. En massa folk i ett socialt sammanhang, 90% av vilka jag inte kände. Jag kunde inte skaka av mig tanken att det skulle kännas som första dagen i en ny klass. Skånegatan, fint ska det vara. Eftersom jag inte hade någon utklädnad satte Finn på mig en sån där Marilyn Monroe-prick bredvid näsan. Då var jag ändå utklädd till en fulare version av mig själv. Lustigt nog var jag på sätt och vis en fulare version av mig själv nästan varje dag. Se där, vad positivt jag tänker. En pessimist hade sagt att den fula jag är mitt riktiga jag. Nu i stunden var jag mer som John Steinbeck sa om amerikaner. De såg sig inte som arbetare, de såg sig som temporarily embarrassed millionaires. Svensk översättning någon? Bara jag kunde hålla mig från att börja mansplaina om Halloweens ursprung, Samhain och så vidare, skulle allt nog gå hyfsat. Finn var trevlig och hans bekanta borde också vara trevliga. Det är en rimlig deduktion att göra. Fast vissa saker sa emot det. Han var förutom trevlig även en lättsam person som inte var lika elitistisk som jag. Många passerade hans filter som hade stoppats i dörren för mig. Och de flesta som skulle komma var inte ens kompisar till Finn, utan personer som kvinnan i hushållet kände. Jag satt och pratade med en av dem över bordet. Hon hade också jobbat på Gröna Lund, men det verkade vara allt vi hade gemensamt. Dessutom hade hon jobbat spel, så det enda vi delade var att vi med ett bra gäng års mellanrum hade jobbat på ungefär samma fysiska plats. Det höll inte många minuter. Jag drack lite till och pratade med Finn. Men dels tänkte jag hela tiden på min tillåtna kvot alkohol, vilket gjorde att jag inte kunde slappna av. Och dels började jag bli trött redan. Jag brukade förr i tiden göra en tydlig distinktion mellan två olika sorters fyllor som många jag druckit med har tvingats lyssna på. Gladfylla och tröttfylla. Det hade varit ett mysterium för mig vilka förutsättningar som gjorde att jag ibland kunde dricka 6 stora stark och fortfarande vara sugen på mer. Och ibland bli dåsig och redo att åka hem efter 2,5. Jag hade tänkt att det var en kombination av typ vad jag hade ätit och hur jag hade sovit. Men ända sedan jag fick tillbaka konserten i bara en dos på morgonen och ingen påfyllnadsdos mitt på dagen. Ända sedan dess hade jag aldrig någonsin upplevt en gladfylla. Så det började så smått dana upp för mig att det jag hade kallat gladfylla egentligen var synonymt med tjackfylla. Det kom en finsk kvinna kring 36 som satte sig bredvid mig. Jag kunde inte tro vilken tur jag hade. Hon var extremt söt och jag gjorde mitt allra bästa för att verka som en normal, härlig person. Det gick hyfsat bra ända till 2 invandrare från något Mellanösternland kom och stal showen. En av dem började genast prata med henne. Vem kunde klandra honom? Och vem kunde klandra henne för att med en gång skutta bort från mitt sjunkande skepp till hans ståtliga atlantångare? Han var charmerande, naturligt rolig och konventionellt attraktiv. Mycket bättre än mig på engelska dessutom. Han var fuckable, något jag aldrig lyckats gestalta mig som. Jag försökte göra små inpass när jag hittade avbrott i deras samtal, men insåg snabbt att jag hade gjort mitt bästa, vilket inte alls räckte i konkurrens med en natural. Så jag gav upp. Jag fick lite att dricka av Finn i utbyte mot att jag inte avslöjade att hans öl inte var alkoholfri. Han skulle egentligen vara sympatinykter med kvinnan som bar han och hans killes blivande barn. Själv tyckte han att det var nyktert nog att inte ha tagit några piller. Jag bad om att få cuea några låtar på Spotify. Som vanligt hade jag utgångspunkten att han var bög. Vad kan bögar tänkas lyssna på? Inga jävla slager. Där drar jag min gräns. Jag valde en låt av Depeche Mode, en av Pet Shop Boys och en av Magnetic Fields. Words are very unnecessary. They can only find inspiration in anyone who's ever gone and opened up a closing moment form of life. The world's blazing and he's going. Det var väldigt ofta jag gjorde en grej av Finns sexualitet. Pinsamt nog brukar jag alltid presentera honom som min bögkompis. Många hade nog tagit illa upp. Men Finn var som tur inte som de allra flesta andra. Han hade inget emot att man gjorde en grej av det. Det var inte att reducera honom. Det var att understryka en framträdande aspekt av hans personlighet. Han orerade så gärna om hur det var på Grindr och hur han tyckte synd om oss heteromän som tvingades hantera kvinnor som var så svåra i jämförelse. Han var faktiskt den enda jag var bekväm att snacka skit om det kvinnliga könet med. Det kändes mindre sunkigt på något sätt. Festfolket verkade inte uppskatta min homomusik. För så fort sista låten tagit slut och nästa började som någon annan hade valt blev det dansgolv i vardagsrummet. Good riddance, jag var glad över att bli av med dem. Det blev lite lättare att prata också när de flesta hade bytt rum. Jag plockade upp Hey Princess ur min ryggsäck. Inte singeln, om det nu blev någon singel, utan det är Mats Jonsson-albumet. Finn gillade min podd väldigt mycket och jag tänkte att han borde läsa lite av mina influenser. Så jag gav den till honom till låns. Den finska kvinnan kikade ut genom dörrkarmen. När hon såg mig ropade hon att jag skulle komma och dansa. Det är jättekul. Jag övervägde det en stund. Kunde hon tänkas vilja något? Sen kom en av Mellanösternkillarna och ställde sig misstänkt nära henne och började också argumentera för att jag skulle komma. Nej, såklart hon inte ville något. Hon var kvinna, socialiserad till att ta socialt ansvar. Så såg hon någon som var utanför tyngde såna skuld om hon inte gjorde ett försök att i alla fall bjuda in honom. Oavsett hur frånstötande han var. Nej, jag tänkte fan inte dansa. Det var en jävla förolämpning att bara se mig som ett medel att lätta din patetiska skuldkänsla som du hade för att du hade mage att ha roligt samtidigt som någon annan inte hade det. Det var exakt som på mellanstadiet. Men jag var inte längre ynklig som då, när det var något jag var tacksam för att folk tyckte synd om mig. Väntade inget tack nu. Jag spottar i ansiktet på er. Jag gick till köket och stannade där tills de flesta hade dragit. Jag frågade inte och hörde inget, för inget behövde sägas. Jag fattade ändå att om de inte hade gått hem ihop hade de i alla fall hånglat. Jag visste det med samma säkerhet som en som hade sett det med egna ögon. Det stängde ner och värdarna höll på att städa upp medan jag satt i soffan och ylade om att det alltid blev så här. Ett barnkalas hade varit att föredra. Då hade jag i alla fall varit säker på att få med mig något hem. Fiskdammen diskriminerar inte utifrån hur du ser ut och hur du för dig. Now if you be my lady love, then come and sit down near me. And I will sing a dancing song so everyone can hear me. We'll drink the muses wine so fine and eat the sacred bread.
We'll dance a circle nine times nine and burn the candles red, oh. Dance around the old black stone in a grove so shady. Kiss and meet the blood-red moon protected by Our Lady. In a forest long ago, Our Lady took my hand. She led me to a temple there and gave me her command. Go and find your mortal love, she awaits you daily, but she will wait forevermore to dance the circle gaily.
Första mötet på livsstilsmottagningen. Det låg på Riddargatan 1, i mitten mellan 7-Eleven och mailboxes etc. som man delade till på 11446. Jag fick ta på mig ett munskydd där jag satt och väntade och kollade på alla broschyrer de hade. Mycket om att sluta röka och knarka. Jag var torr i munnen och det fanns vatten att ta av, men jag var osäker på hur praxis såg ut vad det gällde att ta av munskyddet. Bäst att inte chansa. Mannen jag träffade var, som tur var, inte han jag skulle träffa sen regelbundet. Det var bara någon kortare debriefing eller vad det nu heter. Han var sydamerikan och hette säkert Manuel. Påminde om när jag gick en patient- och närstående utbildning för ADHD. Gav mig ingenting. Nu liksom i det här fick jag i princip höra att, vet du vad, det är inte hälsosamt att dricka alkohol. Jasså, vad intressant. Att jag hade förberett mig med att föra journal över mina alkoholvanor fick jag ingen klapp på axeln för. Han ville bara att jag skulle göra en uppskattning om hur mycket och ofta jag drack. Men det är alltid svårt. Det skulle inte dröja länge tills jag skulle börja ha riktiga möten i alla fall. Visste inte om det var något att se fram emot, men det var i alla fall något som krävdes. På unga vuxna hade min autismutredning lagts på is på grund av att jag drack för mycket. Jag behövde ett utlåtande för att det skulle tas upp igen. Om jag hade en diagnos kunde jag förmodligen få aktivitetsersättning på deltid, det vill säga kanske 2000 kronor extra i månaden, och på det bostadstillägg. Min ekonomi skulle skjuta i höjden. Torsdagen 5 november sov jag över hos Elias. Det var inte planerat, det bara blev så. Jag hade tagit en massa bilder för att 3D-scanna hans studentrum. Sen hade vi gått till ICA och köpt ett sexpack 3-5 och chips. Spelat Snowboard Kids som vanligt. På mitt förslag hade vi börjat se igenom Inbetweeners. Och jag ville bara fortsätta se, trots att det blev för sent och ölen var slut. Det var en kul upplevelse att dela. Så vi bestämde att jag skulle sova där på en madrass. Och så fick jag ett val om dricka. Antingen hembränd sprit som han hade fått upp till 85% eller vanlig vodka. Jag valde vodkan eftersom jag inte ville fräta sönder min strupe. Vi låg uppe och pratade ganska länge. Om lite känsliga saker, sånt vi aldrig snackade om vanligtvis. Jag berättade om min stora ensamhet och om grejen med Alexandra som hade varit och sen upphört att vara. Tog upp att Alexandra hade sagt att hon inte trodde Elias gillade henne. Elias sa att det hade hon en viss poäng i. Mest på grund av att hon hade försökt utnyttja hans körkort till att frakta en massa möbler och sånt gratis. Det sista jag gjorde innan jag gick och la mig var att gå in och redigera beskrivningen på veckans kapitel som redan hade publicerats. Jag hade gått in på mitt konto och sett att jag skulle inte ha råd med frukost. Redan nu. Det var alltså en sån månad. Jag skrev ett tillägg i beskrivningen om att jag hade ont om pengar och att folk gärna fick swisha. Kände mig jävligt smutsig när jag skrev det, men tänkte att det nog inte skulle vara någon som swishade ändå. När jag vaknade var jag 200 kronor rikare. Och under dagen fick jag in 200 kronor ytterligare. Om det här fortsatte kanske jag inte skulle behöva länsa fondkontot mer. På söndagen tog jag det lugnt. Inga excesser. Nykter. Gorbis. Inga fryspizzekartonger som skulle läggas på den allt växande högen. En av kartongerna satt för sig själv på golvet. Den hade jag använt till ketaminet. Så det fanns lite rester av pulver på den som jag hade krossat med passerkortet från Gröna Lund 2019. Det här var dock en hederlig kväll. Inget smutsigt, inget olagligt. Inget fult håller jag på att skriva, men det är inte sant. Jag satt och spelade något av de vanliga webbläsarspelen och ego-lyssnade på det senaste poddavsnittet jag hade släppt. Det var möjligen inte särskilt snyggt, men jag var väldigt nöjd med det. Novemberfesten var väl skildrad och jag sörjde att det inte skulle bli någon i år. När jag lyfte upp mobilen för att byta till en ny podd fick jag dock annat att tänka på. Kiggen, han jag hyrde rummet av, skrev att jag var en jävla slusk som inte klarade av att hålla rent och därför var tvungen att flytta omgående. Senast tisdag, det vill säga 2 dygn från det att han skrev. Den halvtimmen som följde gick jag helt på autopilot. Det första jag gjorde var att ringa upp Maja. Hon var vuxen och hade levt verkligen. Hon hade varit med om det mesta och skulle veta vad att göra. Hon sa något om rättigheter och så kunde han inte göra. Jag sa att vi inte hade haft något kontrakt på 9 månader. Jag hade bara fortsatt betala hyra och han låtit mig bo kvar. Det ursprungliga kontraktet hade bara varit i 3 månader. Maja svarade att jag ändå hade lagstadgade rättigheter och att vårt kontrakt förmodligen hade varit svart, det vill säga otillåtet ändå. Jag skrev till Kiggen igen, eller som han egentligen hette, Joakim Johansson. Ett anonymt namn, men det går nog att leta upp ändå. Han hade skrivit att han behövde ha tillbaka sitt rum på tisdag och att jag fick lösa något tillfälligt. Jag skrev om mina rättigheter, som i en amerikansk tv-serie mot polisen. Miranda Rights eller vad det nu heter. Och kryddade med att säga att jag behövde 2 veckor och att han fick lösa något tillfälligt. Skärp dig, du sa tisdag. Ja, bara för att jag inte kände till lagen då. Jag är för övrigt osäker på vad Victoria Park tycker om att hyra ut svart. Inte för att jag kommer tjalla, men jag behöver mina 2 veckor. Tänk, nu var det jag som hade överhanden. Han fick vara hur otrevlig han ville. Han sparkade bakut. Har du använt droger i min lägenhet? Jag ringer snuten nu i så fall. Jag frågade vem som hade påstått det. Det hade jag inte gjort. Inte som att du skulle erkänna att du sniffar. Vad menar du? Jag tog det cool som Erik Ponti i Ondskan på ett rådssammanträde. Rådisarna säger att de vet nog att han är skyldig. Men de kan inte bevisa något. Vänta bara du. Jocke skrev, jag måste enligt lag ringa och snacka med dem. Vill inte åka dit för att du har droger där. Gör du det, skrev jag. Klart han inte kommer göra det. Det skulle väl drabba honom också. Främst skulle det drabba min rumskamrat Danne. Som för några timmar sedan hade givit mig 2 små blåa piller. Det slog mig som en snyting i fejan och en spark på pungen vad som just hade hänt. Inom mycket kort skulle jag vara bostadslös. Jag hyperventilerade. Hur fan skulle det gå, även om jag hittade något nytt så snabbt, rent logistiskt med omfattande flyttstädning och packning och sen själva flytten? Hjärtat slog 1000 slag i minuten, kändes det som. Hårda, tunga, som om min bröstkorg basonerade ut en domderande dov baston. Domedagens visa. Ont i magen också, det värkte och värkte. När som helst kunde polisen komma också. För visst kunde kiggen vara så korkad, så jävlig, så dum. Utan att tänka efter särskilt noga svalde jag ett av de blå pillren. Nu var tiden om någonsin. Ångesten måste dämpas till vilket pris som helst. Så att jag kunde förskonas min handlingsförlamning och skrida till verket. Första prio var att göra mig av med ketaminet. Huruvida polisen faktiskt skulle komma var nästan egalt. Jag hade ett rent belastningsregister och ville inte ta några chanser. Nu var bara frågan hur fan jag skulle göra. Helst av allt hade jag velat gömma det utomhus så att jag kunde hämta tillbaka det vid ett senare tillfälle. Men jag blev så påverkad av Kiggens psykningar att jag inte vågade gå ut. Vem visste vad han skulle göra? Kanske stod han och tjuvhöll precis utanför. Eller så kände han någon med betydligt större förmåga till våld och med ännu lägre gränser. Eller högre, eller vad fan det är. Det var Brandbergen. Här var det gatans lag som gällde. Jag kollade runt efter gömda kameror. Pekade finger och gjorde fula miner och andra obscena gester i lite olika slumpmässigt valda riktningar. För att visa att jag visste att han spionerade på mig och för att meddela att han kunde ta sig där bak. Men jag hittade inga. Och drog slutsatsen att han istället hade gått in i lägenheten och kikat in i mitt rum bara när jag inte var där. För det kunde inte vara en slump att han skrev att jag levde som en slusk och sniffade. Båda stämde ju. Hur länge hade han vetat? I lugn och ro plockade jag fram den lilla påsen vita kristaller. Fri från oron över att jag grävde min egen grav genom insamlat videobevis. Jag slog två flugor i en smäll. Samlade ihop lite skräp från golvet och la i en soppåse. Med ketaminet undangömt i en gammal påse chips. Slängde i sopnedkastet. Och då blev jag också av med lite bröte. Måste ju börja nu på direkten. Om jag ska bli färdig innan kiggen kommer om 2 dagar och slår in skallen på mig. Eller åtminstone hotar om det. Att spola ner knarket i toan slog mig aldrig. Det är väl mest sånt de gör på film. Med min tur hade det blivit stopp i avloppet. Vi hade redan så mycket problem med det som det var. Först tog jag tag i disken. Jag visste inte hur mycket av det som skulle lämna lägenheten. Jag hade inte gjort något inventarium på vad exakt som var mitt. Men det andra var förmodligen Kiggens. Och det kunde han fan ha. Om han blev av med en tallrik och några bestick. När Danne för omväxlings skull kom hem istället för att ha varit hemma hela tiden stod jag och blötte disken i ett varmvattenbad i diskon för att lösa upp gamla matrester. Flera månader gamla. Hans hemkomst gav klarhet, oväntat nog. Jag hade inga hörlurar, lyssnade inte på podd eller musik. Det här var ett krisläge och jag kunde inte koncentrera mig på något annat än det som låg framför mig. Vi hälsade och innan jag hunnit säga vad som hade hänt började han berätta om det han just hade varit och gjort. Det handlade om Dannes ex som fram till nyligen, tydligen inte längre, hade varit ihop och levt tillsammans med Kiggen. En av hennes kompisar hade kallat till en intervention. Kiggen hade nämligen varit manipulativ, känslomässigt abusive och orsakat och ställt till med för många saker för att räkna upp mot henne under en lång period. Ett jävla svin helt enkelt. Och de hade samlats för att be honom dra åt helvete och hennes vägnar. Danne var en robust kar och ett bra tillskott till att bokstavligt talat slänga ut Kiggen ur lägenheten. Jag levde i en dingding värld där skinnbollen till knarklangare var hjälte och den snälla fine Joakim var skurk. En av dem jag hade skrivit till när jag hade som mest panik hade nu svarat. Det var Finn som sympatiserade mycket med min position. Framförallt erbjöd han mig ett rum i hans lägenhet på Skånegatan. Bara tillfälligt i ett par månader tills barnet kom. Men hyran skulle ligga på 4500 i månaden. Bara 500 kronor dyrare än stället jag snart skulle lämna för all framtid. Jag kunde inte tro min tur och hans vänlighet. Den hippaste gatan på Södermalm på så kort varsel. Han var där när jag verkligen behövde det. Ibland lönade sig att ha skakat hand med en bög. Den tredje hjälten som steg in var Elias, min enda vän med en bil. På måndag kväll kom han över och hjälpte mig att städa och packa lite. Vi fick ner alla smutsiga kläder som låg strödda över golvet i en och en halv stora svarta sopsäckar. Han hade tillgång till en rejäl tvättstuga och skulle tvätta allt över natten. Vi fick inte ihop riktigt allt som skulle med, men mer än hälften. Det fick bli en andra omgång dagen efter. It's moving day, last time I'll play. Nästa dag fick jag ihop allt. Allt var nerpackat. Jag gick till ICA och köpte en burk ravioli. Fan, vad smidigt. Billigt och mättande. Det var 500 gram eller kanske ännu mer. Att jag inte hade tänkt på det förut. Kom till mitt ödsliga rum. Jag hade till och med dammsugit och torkat av fönsterkarmar och andra smutsiga ytor. Trots att Kiggen inte förtjänade det. Ska inte säga att jag gjorde det för att vara the bigger man. Det är att ge mig för mycket cred. Mer som någon sorts dominansövning. Vem fan var det du kallade slusk? Är det här något en slusk skulle göra? Det var deppigt med ett tomt rum. Jag hade inte ens min dator. Den hade åkt med i första vändan. Det enda som lyste upp rummet från mörkret utanför fönstret var en liten blästrad glaslampa som stod på golvet och som hade blivit av med ena hörnet i en malplacering av gitarren någon gång på fyllan. Den var inte min. Satt och kollade på YouTube på mobilen på den nakna fjädermadrassen. Raviolin var inte lika bra som jag hade trott. Den hade ingen flärp man kunde dra upp. I brist på konservöppnare satt jag och försökte hamra ner en kniv i kanten av metalllocket. Det krävde många snedsteg och svordomar. Flera gånger höll jag på att ge upp. Men med stor ansträngning lyckades jag. Dessvärre lyckades jag också skära upp min tumme så att den började blöda rätt rejält. Jag hade heller inga plåster, men jag tog en massa toapapper och virrade runt. Och fäste det med några varm gummiband från jobbet. Elias skulle komma om en halvtimme. Jag gick ut i hallen och ropade efter Danne. Slängde över mina nycklar och bad honom lämna över dem till Kiggen när han kom. Jag vill aldrig se den jäveln igen. Sen bondade vi som aldrig förr. I vårt gemensamma förakt för den tredje parten. Han berättar att man fan borde ta och ringa upp hyresvärden och skvallra om att en viss Joakim Johansson har hyrt ut svart till inte en utan två personer i mer än ett år. Han hade säkert ockrat oss också, den fittan. Jag blev alldeles till mig. Hans ord arbetade upp en rejäl rättvisebånga hos mig och jag äggade på honom mer och mer och mer och mer och mer och mer. Det var en väldigt fin stund vi delade där. Jag vet inte om han någonsin gjorde handling av sina ord, men jag vill tro att det finns någon rättvisa i den här förbannade världen. Att svin får metaforiska nackskott med bultpistol. En sak kan jag dock säga säkert, och det är att Danne var en jävla fin person. Salt of the earth. Han må ha varit nazist en gång i tiden och hade säkert gjort en massa hemskheter för att hamna i fängelset. Men han gjorde fan rätt för sig. Och jag kommer försvara honom till döden. Var du än är nu, jag önskar dig ett fantastiskt liv. Jag och Elias åkte till ICA när han kom. Vi pantade burkarna jag hade på rummet. Jag köpte några 2-8 och han ett paket ICA Basics Piggelin Rip-Off. Ut på vägarna och in mot stan, mot Södermalm, Skanshull, Skånegatan. Jag spelade bara musik jag visste att han tyckte om. Jag visade fan inte nog med uppskattning. Han hade varit en riktig bro. Så satt jag försiktigt, vande mig vid hur stolen och bordet och sängen kändes i det som skulle vara mitt hem under de 3 kommande månaderna. Och kollade på SL hur lång tid det skulle ta att ta mig in till jobbet dagen efter. Hur tidigt jag skulle behöva gå upp. Jag drack den sista klunken av den sista folkölen. Jag firade. Jag hade lyckats med konststycket att flytta på 2 dagars varsel. Men jag hade aldrig klarat av det på egen hand. 2 dagar senare var jag utlånad till Kungsholmen. Inte vad jag föredrog, men vad fan skulle jag göra? Sitta hemma? Jag hade som sagt inget socialt liv. Inget som knöt mig an till samhället. Inget förutom mitt jobb. Lika bra att kämpa på i alla väder och alla omgivningar. Då var jag i alla fall produktiv. Och det skulle jag belönas för. Jag behövde lite cashflow. Något extra på lönespesen. Jag kanske bara behövde betala 2/3 hyra på mitt nuvarande rum. Eftersom jag flyttade in den 10:e. Men jag hade betalat full månadshyra till Kiggen för november och därför blivit av en hel del. Jag åt chokladcroissanger från Lidl som frukost på resan. En fördel med Citymail-kontoret 112, CMC 112 som man säger, lite internt branschlingo, var att jag åkte till Odenplan och därför inte behövde byta tunnelbanelinje som jag alltid gjorde på 114, utan jag kunde stanna kvar på den gröna linjen. Men jag behövde stå mitt emot Gustav Vasa kyrka och vänta på bussen mot Karolinska institutet, och det var inte något vidare varmt och magen värkte av den kolhydratrika frukosten. Jag började 7 dessutom, så jag var jävligt trött. Ofantliga mängder post, och tung sådan. Det var högsäsong för massutskicken från Citymails företagskunder. Underbemannat kontor också, men som tur var tog jag mig ut på rundan vid 13. Jag hade inte tagit någon lunch, för jag hade ändå inget att äta. Och det var långt till närmsta matbutik. Kontoret låg olägligt till, uppför en backe vid Tomteboda som tillhörde Solna. Precis där Elias gjorde sin yrkeshögskoleutbildning på Nackademin. För jävla långt bort från de flesta områdena. Speciellt om man till exempel skulle bort till Essingeöarna. Man fick inte ens en elcykel. Men dagens område låg mycket närmare. Borta vid åt Karlberghållet typ. Så det var ändå positivt. Jag hade varit sist ut från kontoret. Buntisen hade åkt ut för länge sedan, men han skulle snart tillbaka till kontoret för att hämta upp och åka ut med mina lådor. De var fruktansvärt många. Den högsta volymen jag hade dragit ut under en och samma runda tidigare var kanske 14 lådor. Det här var 23 stycken, inräknat de jag hade på cykeln. Vet inte exakt vad varje låda vägde, men det lär definitivt ha varit mer än 100 kilo belastning på min stackars rygg sammanlagt. Måste ha varit ett överställt område. Jag stod i en port och fördelade posten i boxanläggningen som fanns i huset. Alltid en välsignelse. Jag önskar att alla portar hade fastighetsboxar. En äldre herre kring 60 kom ut från hissen och sa något till mig. Jag tog av mig hörlurarna. Ursäkta, vad sa du? Jo, han suckade och konstaterade snarare än frågade att får ni inte ens nycklar till boxarna? Jag hade inte ens förklarat att jo, det fick vi visst. Jag var bara för lat för att använda dem om det inte var så att något brev var för stort för att få plats. Han började genast beklaga sig om privatiseringar och the state of things i största allmänhet. Var vi ens fackligt anslutna? De är väl det på Postnord, men på Citymail är bara en fjärdedel fackanslutna. I alla fall på mitt vanliga kontor. Jag fick inte chans att förklara att jag gärna hade varit med i Seco, men inte hade råd. Hans pratkvarn började mala igen. Han var tillräckligt gammal i alla fall för att fortfarande tro på socialismens ideal. Han satt faktiskt i kommunen för Vänsterpartiet, sa han lite skrytsamt. Mallig typ. En jävla förtroendevald politruck. Vad lyckligt lottad jag var. Jag gick ut därifrån och tog någon minut att smälta samtalet. Han hade fortsatt och fortsatt mala på om att jag måste gå med i facket och engagera mig politiskt. Han frågade till och med om jag visste vad socialism var, men där fick jag nog och sa att ja, det vet jag. Egentligen hade jag velat förklara att jag såg mig som marxist. Och inte det till trots, utan tack vare det ville jag inte ha med hans äckliga parti att göra. Maken till folkfrånvända får man leta efter. Och han var mest frånvänd av dem alla. Säkert 40-talist, rödvinsrevolutionär, almstridspitt och hela köret. Vi hade inget gemensamt. Dessutom stod han och hökaktigt kollade över axeln på mig när jag delade min post. Något mer psykande finns inte än att ständigt bli iakttagen och bedömd när man bara försöker göra sitt jobb. Men eftersom jag är så konflikträdd gav jag honom ingen Marcus och Malcolmsk näsbränna om att han inte företrädde min klass. Den saken var i och för sig säker. Men jag var lugn och önskade honom en trevlig dag och gick därifrån. Enkelt och snyggt. Det var Imponerande vilken aggression han väckte hos mig. Jag som aldrig blev arg. Det var bara något med hans tilltal och von Oben-attityd som väckte någon slumrande urkraft. Fortsatte dela. Dagen kändes som om den aldrig skulle ta slut. Jag lyssnade på Komedas debutalbum Pop på svenska. Innan hade jag bara hört skivans första låt. Men jag visste nu att jag måste lyssna in mig på hela plattan. Speciellt låten Stjärna tog mig med storm. Sången påminner lite om Cocteau Twins med alla sina betydelselösa stavelser och sin drömmiga estetik. På ett litet Ica köpte jag 3 chokladmunkar för 25 spänn eller vad det var, för att inte gå under av hunger. De annonserade om att personal söktes omgående. Jag blev lite sugen på att söka. Det var pandemi och det innebar kanske att alla vanliga hinder om att vara öppen och utåtriktad och känna rätt folk var satta ur spel. Men tidigare erfarenhet krävdes och jag visste inte om mina låga kassakunskaper från Gröna Lund räckte. Murrigt väder. Kallt, trist, grått, deppigt, ensamt och överbelastat. Även om det i efterhand verkar som om denna dagen var en perfekt sammanfattning av hur hela hösten kändes, visste jag där och då att just den här dagen var extra jävlig. Och även om jag kände mig lockad att ge mig ut i obekanta marker och lämna min brevbärande karriär, kände jag att det nog skulle vända igen när våren kom. Inte hela livet, men arbetslivet i alla fall. För övrigt hade jag haft ovisshet nog bara med boendet att det skulle räcka och bli över en bra tid framåt. Hämta lådor vid buntstället, åka till nästa adress, åka tillbaka, hämta nya, åka ut igen. Det verkade aldrig ta slut. Så även med nästa skiva. Red House Painters, den med en röd berg-och-dalbana som omslag. Jag hade lyssnat på de 4 första låtarna mycket i sluttampen av romanskrivandet, men inte orkat ta mig igenom resten. På sätt och vis var det ett perfekt soundtrack för perioden och dagen. Jag lyckades ta mig igenom Katies sång utan att gråta i alla fall, och det var väl en seger. Resten bara drog på. Det mullrade och det släpade. Var långsamt och depressivt. Jag drog med handen och rättade till håret som blåste i novembervinden. Kollade ut över den gamla tomma pendeltågstationen. Och visste precis vad Kosselägg menade när han sjöng om en övergiven nöjespark. Detta var hösten precis som den var och årstiden var inte min. Jag ville inte kännas vid den. Det var ett aborterat foster jag inte ville erkänna tillhörighet till, trots att den hade kommit raka vägen ur min kropp slungats ur mitt innanmäte och slutit sin kalla blöta hand runt mitt hjärta. Det började dugga, just typiskt. Men skivan gav mig 2 till guldklimpar innan den tog slut. Dragonflies och Brown Eyes. Men äntligen var den över. Och så även arbetsdagen. Behind them, December's dark early morning sky. And a couple of dead trees with their ornamental stars. I thought by now that I figured your head out. Until now I thought I figured your body out. So please help me to understand. På kvällen skulle Simon G uppträda på Norra Brunn. Och han hade gjort reklam på Instagram om att ett visst antal som skrev ett sms till Peppe där skulle få komma in gratis. De hade väl problem att få ihop folk i och med coronan och tänkte att de åtminstone kunde få in någon slant från baren. Jag vet inte varför jag skrev. Jag hade inte tyckt stand-up var roligt på mer än ett halvår. Eller snarare, jag kunde tycka det var roligt om jag var på gott humör, men det var jag aldrig längre. Särskilt inte denna dag. Jag ville dock hålla mig god med Simon. Han var ju en av mina förokrokar. Och kanske kunde man nätverka med andra som var där och få ut något av kvällen på så vis. En sak var säker. Och det var att jag var jävligt bra på att fejkskratta även när ett skämt inte hade varit roligt. En riktig kvinna var jag. Som tog ansvar för hela rummet. Simon ropade till mig när jag åkte upp för rulltrappan vid Odenplan. Vi tog följe till klubben. Jag berättade om hela flytten. Och han sa att det senaste poddavsnittet var väldigt bra. Han såg verkligen fram emot vad som hände härnäst. Och det blev bara bättre och bättre. Jag svalde berömmet med hull, men håret spottade jag ut. För jag gick ständigt runt och var irriterad på att han inte hade bjudit in mig till arkivsamtal. Han var den som hade störst potential att hjälpa mig i min karriär. Och om han nu tyckte om det jag gjorde så mycket, var det väl det minsta man kunde kräva. Till och med K. Svensson hade gjort det. Även om det aldrig blev något mer Magasin C. Men Simon hade en bredare målgrupp. Fast jag hade en känsla av att Simon gillade podden av rena egoskäl. Han nämndes ju ofta och spelade en betydande roll. Faktum var att det hade slagit mig att Sara var den enda personen jag hade legat med som inte hade någon relation till Simon G. Så hans påverkan var större än han själv nog insåg. Det där gäller faktiskt än idag. Utan honom hade jag fortfarande varit en kysslös oskuld. På Norra Brunn hälsade Simon på en kille som heter John. Jag beställde en öl och pratade med John en stund. Han verkade helt okej, trevlig, men också väldigt egofixerad. Han ville mest prata om att han hade en podd som Simon minsann hade varit med i. Sug hans kuk ännu mer, tack. Det var 2 andra vid bordet, en kille och en tjej, som var betydligt mer ödmjuka. De hade i och för sig också poddat, dock bara i samband med folkhögskolestudier. Jag var såklart inte bättre än att själv hålla låda om min egen podd ett tag. Vilket jävla cirkelrunk. Efter ett tag kom en journalist, låt oss kalla honom Kalle Anka. Han brukade vara på CV Comedy och jag hade pratat med honom några gånger. Han kände både John och Simon. Jag tyckte ärligt talat att han var en tönt. Han hade sparkat bakut när Mr. Cool skulle köra på Emma Boda. Och han verkade i allmänhet vara för PK för sitt eget och sin omgivnings bästa. Men han verkade också som någon som man skulle hålla sig på god fot med. Så jag nickade och skrattade och höll med som alla andra får. Jag blev galen. Jag hade fullt indoktrinerats till en stockholmare som tänkte i termer av nätverkande och hålla sig god med rätt folk för karriärens skull. Om man bara kunde vara en Malmökomiker som sa fuck you till Klenell och alla andra jävla töntor. Efter showen Adam Armberg också och förmodligen Gisela Seime som jag hade delat post till. Frågade jag runt i gänget om någon ville ta en öl på något annat ställe. Baren hade fortfarande öppet en timme till. Men det var ingen som ville. Så jag åkte raka vägen hem. Ett passande avslut på en sur, långdragen dag.
Klockan är fem, jag går upp tidigt. Då tar en buss till Odenplan. Det är måndag, burgen följs igår. Om jag ser min bil spegla sig i bussans fönsterglas får jag första turen sol. Och blod en massa sorg. Cirklar runt ett hus som en annan. Lagt sin kropp och arbetsbörda på att få fast i denna jord som jag när få klart få mat på ditt öga ser jag.
Respekt för äldre generationer.
låst om din lägenhet. Du var ung i rekordårens ekonomiska trygghet. Av Sandres kval ger du fotor av budet en hundralapp. Se så min vän, jag vet precis, men fortsätt jobba i kapp. Första maj favoritdag, utnatta slagordsparad. Cirklar runt ett hus som en annan. Lagt sin kropp och arbetsbörda på allt.